19 mars 2004. Bärgningen av DC-3.
Men nu är det fredag, klockan är 20:01 och du lyssnar på Lunchekot. Vi ska nu ägna oss en stund åt bärgningen av den nedskjutna DC-3. Under natten lyftes den ju upp efter över 50 år på Östersjöns botten. 16 anhöriga till DC-3:s försvunna besättning fanns med när flygplanet bärgades. En av dem var Birger Lisshagen, vars far var radiotelegrafist ombord på DC-3:an. Och så här beskriver han hur det kändes att se planet hissas upp.
Det var ju en mycket stor upplevelse. Det var ju en märklig. Det är svårt att från början förutse hur man ska känna. Men det var stämningsfullt. Det var nog en extra känsla av att det var mörkt på natten, tror jag. Det gjorde nog ganska mycket till också.
Efter 52 års väntan fick Birger Lisshagen se hur resten av DC-3:an sakta lyftes upp ur Östersjön. Nu efter en natt i havs i hamn och 15 andra anhöriga tillbaka på landbacken. Att vara med om bärgningen var viktigt, säger Birger Lisshagen. Men något ännu viktigare, försöken att identifiera kvarlevorna efter de omkomna, återstår.
Det är ju en viktig del i den här hela bearbetningen av den här historien. Men det är ju samtidigt inte färdigt ännu. Det här kommer ju att pågå säkert fram till sommaren innan man kan sätta punkt. Va?
Redan för några månader sedan hittades kvarlevorna efter en av de 8 besättningsmännen i anslutning till planet. Piloten Alvar Emtebergs familj vet nu äntligen att han verkligen följde med DC-3:an ner i djupet. Men för de anhöriga till de 7 andra besättningsmännen är väntan att få sätta punkt inte riktigt över. Nu tar rikskriminalen vid och undersöker det som finns inuti vraket. Också botten när planet låg ska undersökas närmare. Chefen för flygvapnet Jan Andersson säger att identifieringskommissionen redan har hittat kvarlevor inuti den bärgade flygplanskroppen. Och det är viktigt när man nu ska försöka utreda vad som egentligen hände.
Jag tycker att det är väldigt skönt. Det ger oss ju möjlighet att framförallt ge de anhöriga visshet om vad som har hänt. Och det ger oss också möjlighet nu att ytterligare klara ut vad har hände med DC-3.
Birger Lisshagens far var chef för de 5 radiotelegrafisterna ombord, de som jobbade med signalspaningen. När DC-3 besköts av det sovjetiska MIG-planet skadades den del där hans far satt allra värst. Och Birger Lisshagen hyser idag inte något större hopp om att kvarlevorna efter hans far ska finnas kvar ombord.
Ja, vi har som anhöriga kanske sagt att eftersom han satt närmast den här stora lastluckan som ju försvann eller som har då lossnat från planet, så kan man väl tänka sig att han inte har funnits kvar i planet då. Men det vet man inte. Vi får se vad som händer.
Sist här Birger Lisshagen, son till en av de besättningsmän som var ombord på den nedskjutna och nu alltså bärgade DC-3:an. Reporter var Caroline Salzinger.
Mars 2004. Rapporteringen om bärgningen av DC-3:an fortsätter.
I mer än 50 år var det försvunnet. Inte så lite mystik omgärdade DC-3:ans haveri i Östersjön. För en vecka sedan bärgades flygplanskroppen. Och kvarlevor, vrakdelar och andra fynd läggs nu samman som ett pussel. Och bilden av det som hände sommaren 1953 klarnar. Birger Lisshagen är son till Einar Jonsson, en av dem som omkom i haveriet. Du var med ute till havs natten till förra fredagen när DC-3:an lyftes upp. Hur har du påverkats av den upplevelsen?
Ja, det har varit väldigt bra att tänka på det, för det var en väldigt stämningsfull och mycket fin händelse när vi fick vara med ute på havet vid det här tillfället. Och de yttre omständigheterna gjorde ju inte det hela sämre heller. Det var stjärnklart och vindstilla och man träffade ju precis i det här väderögat då det var möjligt att lyfta planet, annars hade det ju blivit förseningar.
Och hur har tankarna gått under veckan som har gått sedan dess?
Ja, det här är ju en process som kommer att fortsätta ett tag framöver, i och med att vi vet ju att identifieringen av eventuella kvarlevor, den kommer ju att ta tid. Och det finns ju även risk för att det finns mera kvar nere på botten som man ska ta upp här allt eftersom. Och inte förrän det är klart så kan man ju göra ett avslut.
Vi ska tala mer med Birger strax och också med insatsledaren och med Lars Nylén på Rikskriminalen som leder gruppen som svarar för identifieringen. Men först Anders Wennersten med en tillbakablick på den ödesdigra flygningen med signalspaningsplanet.
Luftstrid över Östersjön, långt ute till havs. Ett sovjetiskt stridsflyg av modell MiG-15 skjuter ner en svensk DC-3 med en besättning på 8 man ombord. Det är den 13 juni 1952. Planet som lyft tidigare på morgonen från Bromma uppgavs först enligt försvaret vara på en utbildningsflygning. Men decennierna därefter har bilden successivt vuxit fram. Att DC-3 med besättning var ute på ett hemligt signalspaningsuppdrag, en typ av spionflygning över Baltikum, för att hitta och kartlägga Sovjetunionens nya radarstationer. Uppgifter som sedan vidarebefordrades till NATO och USA och som kunde användas för att störa ut stationerna inför ett eventuellt kommande angrepp med tunga amerikanska bombplan. Men kunskapen om flygningarna hade läckt till dåvarande Sovjet genom den svenska spionen Stig Wennerström. Det formellt neutrala Sverige hade i realiteten ett långtgående samarbete med USA vad gällde underrättelseverksamhet i syfte att kunna tillräkna sig stöd i händelse av krig. Och i det spelet hade alltså DC-3 en viktig roll.
Birger Lisshagen, du var bara 4 år när planet med din pappa Einar Jonsson försvann. Hur har det här präglat ditt liv?
Ja, det har ju varit en uppväxt då man har haft en frånvarande pappa. Det kanske inte då på den tiden var så vanligt med att man bara hade en förälder. Och sen när då omständigheterna kring det här då var sånt som man egentligen inte fick prata om. Men det var ju från myndigheternas sida att förneka egentligen omständigheterna. Och det var ju klart att det var ju svårt att förklara varför man hade en pappa som bara hade försvunnit.
Har det påverkat dig också i vuxen ålder?
Ja, fast då från ett annat perspektiv förstås. Genom att man har velat ta reda på vad som verkligen hände. Och när då en del omständigheter har blivit offentliga just vad planet egentligen gjorde och så vidare, så har man ju velat gå ännu djupare in på det här och få en total bild. Och att,
vad är det för frågor som du framförallt hoppas kunna få svar på nu?
Ja, det är ju... Ja, egentligen så är det väl så att omständigheterna kring själva den här nedskjutningen är väl ganska klara idag. Jag tror inte att det finns så hemskt mycket mer att hämta där, utan det finns väl samstämmiga uppgifter om hur det egentligen gick till. Men det är klart att man vill ju ha ett erkännande ifrån Sverige om det här uppdraget och varför man gjorde det här, och att man tog lite mera höjd för att berätta hur viktigt det var och ge en erkänsla till de som offrade sina liv i ett uppdrag som de var beordrade att göra. Sen är det ju självklart så att man vill ju gärna ha ett avslut, och jag tror alla anhöriga skulle vilja att man hittade kvarlever av just den besättningsman som tillhör familjen, och det är ju det bästa sättet att få ett avslut på den mänskliga delen.
Claes Lundin är kommendörkapten i marinen och har lett det omfattande bärgningsarbetet. Vad kan du säga om hur långt ni har kommit i pusselläggandet och för att få svar på de frågor som finns?
Ja, vi har ju samlat in nästan allt som går att få tag på nu. Vi har lite avslutande arbete kvar. Vi har enheter ute som fortfarande kartlägger området och ser om det finns några delar kvar. Då tar vi upp dem också naturligtvis, tar i land dem. Och vi räknar med att det arbetet kommer pågå april månad ut. Och parallellt med detta så pågår då kartläggning både av Rikskriminalen och av flygvapnets tekniska experter.
Den som leder det kriminaltekniska arbetet vid genomsökningen är Lars Nylén, chefen för Rikskriminalen. Och idag har hans expertgrupp för första gången presenterat sina fynd.
Vi har hittat kroppsdelar och framförallt delar av mänskliga skelett. Och så har vi hittat en del privata tillhörigheter, typ plånböcker och ett par portföljer. Vi har hittat flytvästar och delar av fallskärmar.
Har ni funnit ungefär vad ni hade väntat er?
Ja,
efter 50 år i vattnet?
Det kan vara olika. Så att vi har varit inställda på att det kan vara på olika sätt, och det har varit på ett av de sätt som vi då har resonerat om. Det här är ju på stort djup, och det innebär att det är förmodligen ganska syrefattigt där nere. Det är 4 grader varmt och det är en viss ström på botten, Det finns ett bottensediment som skyddar. Sen det avgörande är naturligtvis då tidsfaktorn här, att det är många år som kropparna då har legat på botten.
Hur ser de här kvarlevorna ut som ni får upp? Hur mycket finns kvar?
Skelettdelar.
Har ni funnit några kläder?
Mindre stycken. Mindre tygstycken har vi hittat. Alltså, då talar vi om små saker. Vi identifierade höstas piloten Alvar Elmeberg. Och vi är ganska säkra på att vi kommer att i vart fall kunna identifiera ytterligare en person. De fynd vi har gjort och som vi idag med säkerhet kan utgå från ger oss det beskedet. Men vi hoppas att vi ska kunna identifiera ytterligare personer.
Men vad tyder det här på? Besättningen var på 8 personer och ni har bara, vad du säger nu, förmodligen kvarlevor efter 2 personer. Vad säger det då?
Nej, det vi säger är att vi med säkerhet vet att vi har från 2 personer. Det kan vara så att det är från flera, men det får den fortsatta utredningen visa. Men sen vet vi ju då att det finns ytterligare kvarlevor kvar på botten vid nedslagsplatsen. Och det gäller nu då att ta hand om det, och det arbetet är inplanerat till senare i vår.
Men vad är troligast då, att det är så att övriga kvarlevor finns på botten, eller att några faktiskt blev tillfångatagna av Sovjetunionens militär?
Vi har ingen anledning att spekulera i det avseendet, utan nu genomför vi den här utredningen och vi har kunnat identifiera en person, och vi är helt säkra på att vi bör kunna identifiera ytterligare en person, och sen fortsätter vi med det här arbetet. Ja, vi hade funnit väl bevarade kroppar, så hade det naturligtvis varit lättare att identifiera dem. Det är självklart.
Studiets Marie Nilsson intervjuade Rikskriminalens Lars Nylén. Och nu återstår rättsmedicinska, rättsgenetiska och laboratoriemässiga undersökningar, och de fynd som har gjorts för att avgöra vem kläder, plånböcker och skelett tillhör. Claes Lundin, insatsledaren, vad har ni mer funnit från planet och från området i vattnet där vraket fanns?
Ja, det finns ju i princip allting från flygplanet. Det är klart vissa plåtbitar sånt kanske saknas, men det är ju stolar och sen är det flyttvästar, någon fallskärm. Vingarna har vi tagit upp, motorer, bränsletankar och så vidare. Så att i princip har vi tagit upp alla delar som finns.
Är det som väntat eller till och med mer än väntat det som ni finner?
Ja, man kan ju säga att vi från början när vi fick uppdraget i somras så hade vi kanske förväntat oss ett ganska helt flygplan. Det såg så ut på de första sonarbilder som vi hade. Men efterhand som vi arbetade och kartlade mer så såg vi att det var ett väldigt sönderslaget flygplan. Så att det är ju inte förvånande om vi inte får upp alla delar till flygplanet. Men å andra sidan så kanske det inte behövs alla delar heller för att kartlägga händelseförloppet.
Och ni kommer att plocka upp bottenmaterial från platsen där planet låg. Hur kommer det att gå till och vad kan ni uppnå då?
Ja, det finns ju alltid en risk att det finns då kvarlevor och andra viktiga föremål som har sjunkit ner en bit ner i leran som vi inte ser med vår vanliga utrustning. Och då har vi tänker vi använda den här metoden med frysning. Så att vi sänker ner plattor som då kan kylas ner till en minus 30 grader, någonting sånt där, läggs på leran och då fryser leran, lerlaget som är närmast plattan, och fastnar på plattan ner ungefär 20 cm ner i leran, och så kan vi lyfta upp hela det paketet. Och då tänker vi på det sättet lyfta upp ett par hundra kvadratmeter.
Säkert identifiera 2 personer av kvarlevarna, sa Lars Nylén. Hur långt tror du att ni kan nå om ni får upp det du kallar för hela paketet?
Ja, vi får ju upp allt som finns på eller i leran av det vi väljer att muddra, så att säga. Och sen får vi då se vad som finns i där. Det blir en analys naturligtvis.
Vad händer med själva planet sen när ni är färdiga med alla analyser? Det finns ju på Muskelbasen nu.
Ja, just det. Det finns på Muskelbasen. Där lägger vi alla delar och det går igenom av teknisk personal och sånt för att se vad vi kan få fram för svar på frågor runt omkring det där.
Och sen?
Sedan så kommer vi framförallt att erbjuda till Flygvapenmuseum att de får ta och de vill använda av flygplanet.
Birger Lisshagen igen, en av de anhöriga som har undrat och väntat i så många år. Man förstår ju att du har hoppats på det här länge och att du vill veta. Men finns det inte också en jobbig och smärtsam sak med att allt det här kommer upp nu?
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att det ännu smärtsammare hade varit att inte hitta planet. Jag menar, det här har ju varit en process som har pågått i många år. Och det har ju gjorts eftersökningar det är ju först det här privata initiativet som gav resultat där man då målmedvetet sökte ett område som man räknat ut som sannolikt.
Om det inte är jobbigt och smärtsamt, vad är det för typ av känslor då som du har?
Ja, men det är ju den här förhoppningen om att kunna göra ett avslut, ett värdigt avslut på det här. Och som jag sa tidigare, det är ju lättast om man hittar kvarlevor efter sin pappa och för alla andra också, de besättningsmännen. Men jag tror man även utan dem kan dra slutsatser om hur händelseförloppet och därmed göra en sannolikhetsbedömning att så här gick det till. Och med det får man då försöka sluta.
Hur har din mamma tagit hela den här historien? Einars hustru?
Ja, min mamma har ju levt med det alltid och lever med det fortfarande. Och det tror jag har varit väldigt, väldigt... Ja, det vill jag säga, jag vet ju att det har varit väldigt, väldigt jobbigt i vissa perioder. Men hon har ju varit en av de aktiva i det här och har också tyckt hela tiden att få fram sanningen och alla omständigheter kring det. Det är det minst jobbigare att inte veta alls.
Vad tror du att det skulle betyda om du och din familj fick en grav att gå till där din pappa finns?
Ja, det har ju en viss betydelse. Nu behöver man ju inte alltid ha en grav, utan man kan ju avsluta på andra sätt. Men visst har det en betydelse.
Tack, Birger Lisshagen, son till Einar Jonsson som omkom i haveriet med DC-3. Vi hörde också insatschefen Claes Lundin från marinen. En vecka efter att flygplanet bröt vattenytan efter 51 år på havets botten.
April 2004.
För nästan 5 veckor sedan bärgades DC-3 som Sovjetunionen sköt ner över internationellt vatten för 52 år sedan. Under de gångna veckorna har tekniker från Rikskriminalen och flygvapnet gått igenom planet och idag visades det upp.
Vi går in i bergrummet tillsammans med Birger Lisshagen och blir stående tysta ett tag framför flygplansvraket där hans pappa mötte döden. Flygplanet är fruktansvärt sönderslaget. Hela ena sidan är uppsliten och det var just där hans pappa satt och signalspanade mot Sovjet. Bland de saker man hittat i planet är 3 plånböcker, en tillhörde hans pappa. Var han trott alla år? Kunde pappan mirakulöst sett ha överlevt och fångats av ryssarna, eller var han trott?
Som vuxen så har jag väl trott något i den här stilen. Att planet ska ha legat på Östersjöns botten någonstans.
Du trodde att han var död?
Ja. Det trodde jag.
Här framme är piloten Alvar Elmebergs plats. Men han hittades inte där utan mycket längre bak. Den enda som har identifierats. Och så här sönderslaget. Det finns inte en chans att man försökte sig på en nödlandning eller någonting. Det måste ha störtat från 4000 meters höjd rätt ner i havet.
Inom en snar framtid så tror jag att vi kommer att få identiteten på flera personer.
Säger Stig Edqvist från Rikskriminalen som leder arbetet med att identifiera kvarlevorna. Men om man kan identifiera alla 8 är tveksamt. Fortfarande finns det människokroppar kvar på havsbotten. Och det man hittat hittills räcker inte till 8 kroppar.
Nej, det gör det inte.
Här ligger också sönderbrända och trasiga de radioapparater som gjorde att regeringen ljög i årtionden om DC-3:ans uppdrag. DC-3 skulle flyga så att de drog på sig Sovjets radar för att man med radioapparaterna här skulle kunna analysera vilken frekvens radarn använde. Nödvändigt för Amerika om de skulle flyga in och bomba Sovjet och först störa ut den sovjetiska radarn. Så den analysen gjorde alltså Sverige åt dem. Men alla 1000 frågor och spekulationer som funnits runt detta plan tystnar nog inte med de resultat man har hittills. Den ryske piloten som sköt ner DC-3 rapporterade att han sett en person hoppa i fallskärm. Och man har bara hittat 2 fallskärmar.
Det är dels den här facken. Och sen ligger den andra i bakstycket på själva fallskärmen. Det är allt vi har hittat på den.
Det borde ha funnits 8 fallskärmar.
Det borde ha funnits 8, ja. Minst 8 stycken.
Om nu inte någon hoppade i fallskärmen.
Precis, så det vet vi inte.
Och det fanns 3 livbåtar. En hittades några dagar efter nedskjutningen i havet. En hittades nu inne i planet. Men en livbåt är borta. Och man vet att då, 1952, pågick en sovjetisk flottmanöver i Östersjön. Det fanns alltså ryska fartyg i närheten. Teoretiskt skulle de kunna plockat upp någon överlevande. Alla frågetecken kan vi alltså inte reta ut. Inte än i alla fall.
De saknade besättningsmännen kommer på årsdagen av DC-3:ans försvinnande den 13 juni att tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld.
April 22, 2004.
Och till den nedskjutna DC-3:an där nu ytterligare en besättningsman är identifierad. Det är signalisten Gösta Blad. Redan i höstas innan planet bärgades hittades kvarlevor efter piloten Alvar Elmeberg. Båda har identifierats med hjälp av DNA-analys. DC-3:an sköts ner av ett sovjetiskt jaktflygplan 1952 och bärgades nyligen ur Östersjön utanför Gotska Sandön.
Juni 2004.
Det Catalina-plan som sköts ner av sovjetiskt jaktflyg på 50-talet har nu hittats. Planet som var på räddningsuppdrag för att leta efter den försvunna DC-3:an hittades av ett svenskt dykarteam på 100 meter utanför Estlands kust.
Den så kallade Catalina-affären var ju en av de allvarligaste storpolitiska incidenterna i Sverige under efterkrigstiden.
Det här är de första dykbilderna på Catalina-planet sen sköts ned i juni 1952 av sovjetiska jaktplan. Catalina var på räddningsuppdrag för att leta efter den försvunna DC-3:an som skjutits ned 3 dagar tidigare.
Vad minns du av själva attackerna?
Det var ju en dramatisk händelse. Och det hände ju mycket då under anfallen eller det, men... Vi försökte ta oss undan på alla vis, men det gick ju inte. Vi var för långsamma och de sköt ganska mycket på oss och vi var ganska sönderskjutna.
Ja, vi gjorde en nödlandning på vattnet.
Direkt?
Direkt, nödlandade på vattnet. Det var Arbin som till största delen utförde landningen.
Trots att han var sårad?
Ja. Jag satt själv på den andra platsen, men jag är inte tillräckligt influgen för att kunna göra landning själv.
Så han gjorde det trots att han
var med där och gav dem direktiv som behövdes. Och använde sin trasiga arm.
Ja, jag fick benet krossade i högra underarmen.
Men de var fortfarande kvar här rätt där?
Ja, det var så här de fick.
Vad var det som hade träffat det där då?
En granatsplitter. Det var då de började skjuta granaterna som var sista anfallet så att säga.
De 7 besättningsmännen klarade sig och plockades upp av ett tyskt fartyg. Men nedskjutningen vållade stora protester med demonstrationer utanför Sovjetunionens ambassad i Stockholm. Men hade Sovjet rätt att skjuta ned planet? Det här är ett tidigare hemligstämplat dokument från den sovjetiska utredningen av händelsen. Och enligt deras version är Catalinan klart innanför Sovjets territorialgräns. 2 MIG-plan tar upp jakten och beskjuter planet som därefter nödlandar på internationellt vatten.
Var ni inne på
inte vi inte.
Sovjets territorium?
Inte vi inte.
Det finns inga tveksamheter?
100% att vi inte var där. Vi såg inte landningarna. Och det borde vi ha gjort om vi har kommit närmare. Vet du.
Till Aktuellt. Ja, fyndet av ett plan som sköts ner 1952 kan komma att avslöja en historisk lögn. Det handlar om den Catalina som sköts ner under spaning efter DC-3:an som skjuts ner av ett sovjetiskt jaktflyg ett par dagar tidigare. Att vraket hittades längre österut kan betyda att det svenska spaningsplanet kränkte sovjetiskt territorium.
Catalina gav sig ut på sin sista flygtur i juni 1952. Planet spanar efter den DC-3:a som blivit nedskjuten av sovjetiskt jaktflyg 3 dagar tidigare. Även Catalinan sköts ner och Sovjet hävdar att planet kränkt den sovjetiska gränsen, något Sverige aldrig har erkänt. DC-3:an återfanns förra året och nu har även den nedskjutna Catalinan hittats. 22 kilometer närmare den dåvarande sovjetiska gränsen än vad den svenska haverikommissionen angav. Vilket enligt upphittaren inte kan vara en slump.
Om man tittar på resultatet så tyder ju mycket på att man har manipulerat materialet. Men det man har gjort som man kan se direkt är att man helt enkelt från haveriutredningens sida har man ju valt bort all information som inte passade ens teorier. Det går att bevisa.
Diplomaten och före detta kabinettssekreteraren Sverker Åström tillbakavisar att haverikommissionens rapport skulle vara manipulerad.
Att den svenska militären medvetet skulle ha kokat ihop av någon slags politiska hänsyn den här nya och felaktiga platsen, det tror jag inte på. Och ännu mindre att regeringen skulle ha varit medveten om det, eller ännu mindre beordrat det här. Den tesen tror jag inte på.